Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan. Kampen mot ondskan är temat och den kampen tar sig väldigt många olika uttryck. Det finns många lager att beta i det här. Vi ska få möta ett väldigt konkret exempel i evangelietexten idag. Där Jesus på ett tydligt sätt konfronterar ondskan som håller människor fångna. I Markus evangeliet kapitel 9, vers 14 och framåt står det så här. När de kom till de andra lärjungarna, och det är alltså Jesus och ett par av lärjungarna som det handlar om. När de kom tillbaka till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom, mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än får tag i honom slår den omkull honom. Han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom, sleten och ryckte i pojken. Han föll till marken och vred sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa till dem, människosonen ska utlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Men 3 dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga honom. Så lyder det heliga evangeliet. Var är du, Kristus? Här så möter vi en av de mest detaljerade beskrivningarna av när Jesus konfronterar ondskan helt omaskerat. Och det är en av många berättelser. En ganska stor andel av evangelieberättelserna som handlar om exorcism, alltså om utdrivandet av onda eller orena andar eller demoner. Men det är inte bara det som händer, utan här är också mycket som rör sig kring, som ger oss förståelse för vad kampen generellt också handlar om. Och det är 3 aspekter som framkommer här som jag skulle vilja att vi stannar upp inför idag. Det ena är att efter härlighet så kommer ofta motstånd. Det andra är att bön och fasta gör skillnad. Och det tredje är att allting hänger på tro, på förtröstan på Jesus. Det står här i början att när de kommer tillbaka till de andra lärjungarna, det är alltså Jesus och några av lärjungarna, tre av lärjungarna, de har fått följa med Jesus på ett alldeles särskilt ställe, alldeles särskild händelse. De har varit uppe på ett berg där de har fått se Jesus i sin härlighet. Alltså inte bara i sin mänskliga gestalt, utan de har fått ana hans gudomliga kraft. Att de har att göra med Gud själv. Och så kommer de ner, och det är detta de kommer ner till. De har varit på den bästa platsen de kan föreställa sig. Petrus säger, låt oss bygga hyddor här så att vi alltid kan vara här. Men Jesus säger att det är något annat som ligger för oss nu. Och så kommer de ner, och de kommer rakt in i den här konfrontationen. Och det är inte sällan så. Det återkommer flera gånger i evangelierna att inför någonting avgörande eller precis efter någonting avgörande så kommer den onde med ett försök att liksom slå undan benen eller slå undan tron, slå undan frimodigheten. Efter Jesu dop, när han har fått höra och hela folket runt omkring fått höra vad man är, så kommer han ut i öknen och han blir prövad av den onde. Precis före den här vandringen upp på berget så har han talat om sitt lidande första gången. Petrus försöker få Jesus på bättre humör och säger nej, absolut, det ska inte hända. Och Jesus ser någonting annat bakom Petrus ord. Inte Petrus välvilja, utan faktiskt den ondes försök. Ett ondes försök att få Jesus på andra tankarna och säger gå bort ifrån mig, Satan. Han talar inte till Petrus, utan han talar till rösten som inger Petrus det här. Och så kommer förklaringsberget och Petrus får se någonting annat. I ett Getsemane inför korsfästelsen, så många gånger så kommer liksom den här tankarna, ibland kommer den onde påtagligt, ibland är det genom andra människors ord, ibland bara genom det här mörkret som sänker sig. Jag vet inte om du har gjort den här erfarenheten någon gång. Kanske vi kan ta bara en jättekort stund där vi sitter. Om det har varit så att har någon erfarenhet av att möta ett sånt märkligt bakslag precis efter att du varit med om något avgörande. Kanske en gudstjänst eller en konferens eller något tillfälle där du som har haft en Guds erfarenhet eller ett avgörande och bestämt gjort ett avgörande inför Herren att nu är det det här som gäller, och så kommer ett sånt bakslag eller något, ett motstånd. Kan vi bara dela kort om det är något sånt, någon sån erfarenhet av det? Jag inser att det finns mer att dela grejer, men bara för att få möjligheten till att bara få blicken för det. Jag tror att vi har i vår kultur och vår del av världen vant oss så oerhört mycket vid att tänka helt och hållet naturalistiskt. Alltså vi har reducerat vår världsbild till att orsak och verkan bara finns i det fysiska och i det vi ser. Och många gånger så tror jag att vi kanske inte ens då alls har identifierat den här typen av motstånd, utan man ser det kanske som en slump eller som bara en del i sin egen oförmåga. Absolut kan det vara det. Men ibland tror jag att de här tillfällena av att när vi överlämnar vårt liv i Guds händer, eller när vi står inför ett viktigt beslut, eller jag har vid flera tillfällen upplevt vid inför inte minst ungdomsläger som blir sådana viktiga platser för avgöranden. Jag själv har ett ungdomsläger att tacka för att jag är kristen och räddad idag. Där jag fick förbön och fick bli befriad verkligen från mörkrets kraft på det lägret. Och när jag själv har varit med anordnat sådana här ungdomsläger, men också andra tillfällen, jag brukar inte drömma så mycket. Brukar nästan aldrig drömma mardrömmar. Och sen är plötsligt en tid inför ett sånt här läger, så kan det vara natt efter natt med mardröm. Och mardrömmar som tar sig också ganska andliga uttryck. Och trots att jag varit med om det förut, så kan det väl liksom ta ett par nätter innan jag liksom känner igen det här mönstret. Så nära till att tänka att saker bara råkar sammanfalla, att det är en slump. Men så tar jag då och kontaktar någon som man kan be tillsammans med, och så försvinner det. Ibland har jag vaknat på natten inför också då gudstjänst eller konferens, och när man känner att det är någonting extra som bränner, det är extra viktigt att få dela någonting från Guds ord, eller det kan man kanske känna på sig att nu det bränner till lite extra, så kan jag vakna på natten och så att man känner ett sånt obehag i rummet. Och så får jag be. Jag får bara tala ut Guds ord. Påminna mig själv framförallt, men också den onde, om att han har ingen kraft. Han har ingenting på oss. Därför att vi tillhör Jesus Kristus. Och så infinner sig friden. Och så kan jag somna om och så sover jag gott. Men hade jag inte fått undervisning om att det är så här det fungerar, att det finns den andliga kampen, då hade jag varit kvar i mitt liksom reducerade tänk, mitt, och också då varit utlämnad åt den här kampen. Inte haft de här verktygen som egentligen är ganska enkla, nämligen att vi tar tag i vår dop, vi tar tag i tron, det som redan har blivit oss givet. Så vi ska inte bli rädda, vi ska inte bli uppgivna när vi möter motstånd, när vi möter bakslag, när saker på ett märkligt sätt då drabbar vid viktiga tillfällen i livet. Snarare skulle jag säga att vi ska bli uppmuntrade. Därför att det liv vi för som kristna, det är på riktigt. Det är en kamp som vi är, som Jonas sa, som vi har blivit indragna i. Vi tillhör inte längre oss själva, vi tillhör universums skapare och herre. Och då har vi också fått blivit inbjudna och är en del i den kampen som nu förs i den här världen. Att med Guds ord, med evangeliet, med bönen, få leda människor till Kristus, till befrielse. Då ska vi inte bli rädda, inte förvånade och inte uppgivna när vi möter motstånd, utan faktiskt uppmuntrade. Att det här är på riktigt. Det som Jesus har lovat att vi ska möta, ja, det möter vi också. Sen så den andra punkten är bön och fasta är skillnaden, jag har sagt. Vi läste här att den sorten kan endast drivas ut med bön. Och i många manuskript i originaltexterna så står det både bön och fasta. Denna sorten kan bara drivas ut med bön och fasta. Och de bibelutgåvor som används i kyrkans tidiga historia så finns båda de här elementen med. Men bön och fasta gör skillnad. Tänk också här bara en kort stund kring borden. Fundera på varför, vad är det Jesus talar om här? Vad menar han? Den sorten kan endast drivas ut med bön och fasta. Fundera på det tillsammans. Varför gör en sån sak skillnad? Bön och fasta. Bön och fasta gör skillnad. Jesus säger det uttryckligen. Jag tror att det har... Allting vi möter är inte likadant. Vi vill ofta ha de här universalverktygen. Och vi ser också det mönstret bara gång på gång genom Bibeln. Att ja, men så här gjorde jag förra gången, det funkade, nu gör jag på samma sätt igen. Mose är med om det, han blir tillrättavisad av Gud. Han gör saker på rutin. Det här funkade förra gången och då gör jag det igen. Men vi ser när Jesus går in, han gör saker olika. I den här berättelsen så frågar han till exempel om lite sjukdomshistoria. Han frågar pappan, hur länge har det varit så här? Han undersöker. När Jesus helar så gör han det på olika sätt. Ibland så lägger han händerna på. Någon gång så spottar han och gör en, liksom en lera av jord och spott och stryker över ögonen på någon. Jag ser inte många kristna använda det verktyget så ofta i förbönssituationer. Återigen, det här markerat det är på riktigt. Det är dynamiskt. Vi kan inte bara gå på i någon form av, på det sättet som jag tror ligger bakom kanske lärjungarnas misslyckanden och som vi också ser sen i apostlärningarna och andra som hör talas om att det finns kraft i Jesu namn och de använder Jesu namn som någon form av magisk formel. Men det handlar om att se situationen för vad den är, behöva urskiljning, vad är det som pågår. I det här fallet så är det ju symptom hos i den här andebesättelsen som påminner om epilepsi. Många har liksom velat få den förklaringen, ja, men det är epilepsi det rörde sig om och man visste inte så mycket om det och Jesus visste inte så mycket om det utan använde den här bilden av det. Jag tror inte att det är så. Jag tror att det är återigen ett vår liksom moderna kulturs sätt att försöka reducera ner det och det är också en märklig bild av Jesus att han inte skulle veta bättre. Men behövs urskiljning? Vad är det här? Är det en sjukdom eller är det något annat? Mer komplicerade fall. Och bön och fasta gör skillnad. Inte därför att ibland tror jag vi hänger upp det väldigt mycket på oss själva och när vi talar om inte minst när vi talar om den andliga kampen och vår del i det att jag hör ibland undervisning som också drar åt det hållet att vi liksom ska försöka ladda oss med kraft och nästan peppa oss till och säga, det handlar inte om oss. Det handlar inte om vår förmåga. Att förbereda sig med bön, att förbereda sig med bön och fasta, det handlar om precis motsatsen. Det här är på riktigt. Det här är allvarligt. Det här påverkar den här familjen, den här pojken på djupet. Och det är krafter verksamma som är större än vad jag själv är. Men som är minimala i jämförelse med Jesus. Med bön och fasta så insätts jag i rätt förståelse av det. Jag spenderar tid i bön med Gud själv. Då får jag bli avskalad i mitt eget. När jag dessutom fastar, då övar jag mitt sinne, mitt hjärta ännu mer i det. Att jag avstår från mig själv, jag avstår från det jag har, jag avstår från det jag behöver mänskligt sett. För att påminna mig om att det som håller mig vid liv, det som har räddat mig och det som är kraften till befrielse för varje människa som är bunden, det är Jesus. Det är Jesus själv. Så bön och fasta handlar om just det, att jag kliver mer och mer bort från mig själv. Jag förnekar mig själv som Bibeln talar om. Eller som Johannes Döparen säger, jag måste bli mindre så att han får bli större. Så att kampen inte blir någonting krampaktigt där jag ska försöka bevisa min kristna mognad och förträfflighet. För då tror jag att vi hamnar, och att Gud tillåter oss att hamna i sådana situationer som lärjungarna. Det går inte. Självklart hade Gud kunnat svara på lärjungarnas bön där i sin makt. Men han låter dem misslyckas. Och Jesus ger dem den här undervisningen. Den sorten kan endast drivas ut med bön. Vi behöver öva oss i hela livet igenom att lägga saker i Guds hand. För vi försöker gång på gång hålla det till oss själva, kontrollera, förstå, sortera utifrån vårt eget tycke. Men det är inte där urskiljningen kommer. Utan urskiljningen kommer att vi spenderar tid i bön med Gud själv. Spenderar tid med Guds ord. Och så får vi då bli inbjudna att delta i den här kampen. Men utan att förväxla vem det är som är verksam. Vem det är som gör det här. Det är Jesus själv. Vilket då kommer till den här sista punkten, att allt hänger på tro. Allt är möjligt för den som tror, säger Jesus. Och han riktigt uttrycker sin frustration. Och han tänker, här känns han inte så tålmodig. Hur länge ska jag behöva stå ut i det här släktet som inte vill tro? Allt hänger på tro. Sista omgången här nu kring borden, vad är det Jesus menar med det här? Vad är tron som allting hänger på i det här fallet? Ta en liten stund. Allt hänger på tro. Allt hänger på tro. Alltså på förtröstan på Jesus. Vi har även här en... Varje kultur och varje språk formar ju sitt sätt att tänka kring saker. Och språk påverkar jättemycket i hur vi förstår världen. Och tro på svenska är ett sånt ord som jag tror ibland för oss lite på fel riktning. Alltså att tro som i någon slags försanthållande. Eller som brist på tvivel. alltså en sån här stark övertygelse och förväntan på att någonting verkligen ska hända och där det inte finns något utrymme för tvivel. Ibland har det också tyvärr i delar av kristenheten talats om tro på det sättet. Jag är helt övertygad om, och frukten av sådan förkunnelse har också visat att det handlar inte om den tron som återigen där som vi talar om med bön och fasta. Det handlar inte om vad jag kan som pumpa upp mig med och peppa mig till. Utan det handlar återigen precis om motsatsen. Att jag inte sätter min lit till något annat än till Jesus själv. Jag har min fulla förtröstan i att allting hänger på honom. Det hänger inte på min förmåga, det hänger inte på min vishet, det hänger inte på min kunskap, det hänger inte på min erfarenhet. Det hänger inte på andra människors tycke och åsikter. Allting handlar om vem Jesus är, vad han har gjort, vad han har sagt, vad han lovar och vad han då fortsätter att göra. Han är densamma igår och idag och i all framtid. Och vetskapen då att han kallar oss till den här vaksamheten. Att vara nyktra. I första Petrusbrevet kapitel 5 så talar Petrus om att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Söker efter någon att sluka. Så var vaksamma och nyktra och håll stånd mot honom. Så det är att i tron då var indragen i att få upp ögonen för den här kampen. Men det är också med perspektivet som kommer i första Johannesbrevet kapitel 4. Att ni är från Gud. Ni har besegrat det onda. Till han som är i er är större än den som är i världen. Det handlar alltså inte om oss utan det handlar om vem som nu har sin boning i oss. Och att jag sätter min förtröstan och tillit helt och fullt till honom och inte till mig själv, min egen förmåga. Jag litar på Jesus, på hans makt, på hans löfte. Och det jag sett har fungerat och burit genom hela kyrkans historia. Som inte bara har befriat miljoner, miljarder med individer utan också har fått imperier på fall utan våld. Därför att det finns sån kraft i Jesu namn. Där i ligger segern. Den är vunnen. Och det är utgångspunkten för när vi nu för den här kampen. Att vi får delta i andens kraft. I någonting vars utgång redan är given. Så låt oss inte luras då att ta den här kampen själva. Att brösta upp oss. Utan var vaksamma, som Petrus säger. När något onaturligt händer, motstånd med märklig timing. Låt det få bli den här veckaklockan. Gå direkt till Jesus i bön. Dela det med någon kristen som är erfaren och som du har förtroende för. Och så vet du att det här är en kamp som vi är indragna i. Och som vi kallar det till som kyrka. Vi ska inte söka den. Tror jag inte. Vi ska inte söka konfrontationen. Men vi ska förvänta oss att den kommer när vi är trogna Guds ord, när vi är trogna det uppdrag som han ger oss och därför inte förvånas när det kommer och inte heller nedslås av det. Och allting hänger på det som Jesus i slutet delar med sina lärjungar. Människosonen kommer utlämnas, kommer korsfästas och dö. Han kommer uppstå efter 3 dagar. De förstod inte, de vågade inte fråga. Komna direkt ifrån den här konfrontationen. Men efter uppståndelsen förstod de. Efter uppståndelsen så fick de göra just den här erfarenheten. Att all framgång som apostlarna sen fick se, befrielsen som de fick vara med och ge människor, den kom inte an på dem. I början när Jesus sände ut dem första gången så kommer de tillbaka och är jätteglada över att till och med de onda andarna lyder. Och Jesus säger, gläd er inte över det. Gläd er över att ni har era namn skrivna i livets bok. Utgångspunkten, det viktigaste vi har, korsets kraft, är att det befriar oss från vår synd. Ger oss evigt liv och vi får vara iklädda Kristus. Och sen får vi också vara en del i den kampen i den här världen. Vi får arbeta med det på alla fronter. Ni är från Gud och har besegrat det onda. Till han som är i er är större än den som är i världen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.